Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaja och vi driver Skilla Studio. Hej Joni.
Hej Jasmin. Du, jag klantade mig, förlåt.
Jaha, vadå?
Ja, men för första gången i vår poddhistoria så hade jag dubbelbokat mig. Så du fick köra en intervju själv.
Ja.
Vem var du pratade med?
Ja, jag pratade med Petter Flordal på Madden Analytics. Mm. Det är ett startup. De har 8 anställda och de bygger ett SaaS för e-handlare och retailers. Egentligen alla som har stora lager och behöver optimera sina inköp. Och ja, de har hållit på i 2 år. Vi kan lyssna på vad han säger om att de löser för problem och för vem.
Ja, låt oss.
Så hur skulle era kunder beskriva att ni löser deras problem? Vad är det de säger? Ja, äntligen kan vi.
De skulle nog säga äntligen kan vi prognostisera lagerbehoven. Så att vi slipper sitta med överlager där vi inte behöver sitta med överlager. Det är ett väldigt vanligt problem i konsumentproduktsbolag att de köper in för mycket för att man är ofta rädd för att missa försäljning och då är det säkrare att köpa för mycket än att hela tiden köpa för lite. Så vi hjälper dem att, som de hade beskrivit där, om du vakt, att känna trygghet i hur mycket man ska köpa av respektive produkt. Vi enades väl kring att man vill kunna ta musklerna som de stora bolagen har för att lösa de här problemen till mindre bolag. Och därmed har vi försökt produktifiera det här för att erbjuda en riktigt bra tjänst för små och mellanstora bolag. Men jag skulle säga att det har en direkt påverkan dels i försäljning och kapitalbindning, men även i tid. Våra användare kan ofta göra det här arbetet till en viss grad med hjälp av stora Excel eller liknande, men det är extremt tidskrävande när man har tusentals artiklar. Och gör det tusentals gånger kan vara ganska jobbigt att göra.
Mm. Okej, okay, så innan har man varit i ett Excel och nu kan man använda ert verktyg?
Många av våra kunder har gått från att ha väldigt stora Excel-dokument med oändliga tabbar och oändligt antal rader. Och vi automatiserar mycket av det arbetet, så vi hämtar in data från de relevanta systemen, e-handelsplattform, POS-system, affärssystem och så vidare. Den information som behövs. Och sen automatiseras de flödena så att de hämtas i realtid in i vår miljö. Och de slipper själva sitta och klippa och klistra i Excel-bladen. Så det är ena sidan. Sen är det beräkningstungt. Så vi har väldigt mycket beräkningar på den här datan för att ge rätt rekommendationer. Och att göra det manuellt är nästan till omöjligt att göra på den nivån som vi gör.
Kan du nämna några kunder vid namn?
Absolut. Vi jobbar med många hyfsat välkända svenska varumärken som Itis, Flatter, Dow Legacy, Nordic Knots, mattbolag Frank Dandy.
Så mycket kläder och skor. Ja,
precis. Ah. Så mycket inom
inredning.
Kläder, inredning, sport har vi en del kunder inom också.
Okej, okay, nice. Du sa i början att de hade hållit på i 2 år. Har de pivoterat någonting under den tiden?
Ja, de började bygga sin produkt för en annan målgrupp faktiskt. Och då byggde de för att hjälpa varumärken att samla data och förstå hur deras varor säljs hos olika återförsäljare. För det är en information som de inte haft innan. Men de märkte att återförsäljarna hade rätt svårt att hålla koll på sin egen data och prognoser. Och då prioriterar de såklart inte att jobba med att tillgängliggöra den datan för andra varumärken.
Såklart.
Ja. Vi kan lyssna på när han berättar om det.
Ja.
Hur lång tid tog det för er att komma på det?
Det var nog en gradvis övergång. I absolut tid, jag vet inte. Från att vi satte igång faktiskt hade vår produkt på marknaden så tog det väl några månader eller någonting. Men allt bygger på samma tekniska plattform. Vi hämtar in data, standardiserar den i ett format som går att bearbeta på ett bra sätt. Och för oss att då ändra vilka dataflöden vi tar in var ingen, inte så stor grej. Så vi var ganska snabba på att testa det med ett par kunder. Att inte bara ta extern data utan även deras egna kanaler. Det var egentligen ingen större skillnad för oss rent tekniskt att koppla på den typen av datakälla.
Så hur lång tid tog det för er att kunna få ut någonting som ni kunde testa på era kunder?
Veckor skulle jag säga. För att då tog vi egentligen bara en annan typ av data från en annan integration. Så då kunde vi snabbt få det ut framför någon och få dem att reagera på det. Och flera av de kunderna har vi fortfarande kvar idag.
Så bolaget är ganska nytt. De utvecklar sina produkter. De har inte funnits så länge. Man kan tänka sig att de inte har jättemånga kunder att vara datadrivna på. Men hur är de datadrivna i sin produktutveckling? Pratar han någonting om det?
Ja, vi pratade om det. Det verkar som att de är väldigt nära sina kunder och har en väldigt tät dialog med dem. Och då kan de ta reda på vad de ska göra och inte göra. Låt oss höra honom berätta om det här.
Nice.
Vi har från start försökt jobba väldigt nära våra kunder. Och till en början var det ganska få. Över tid blir det flera. Samtidigt som vi försöker bygga en standardiserad produkt som funkar jättebra för alla de här kunderna. Så jag brukar ofta fråga efter feedback kontinuerligt. Dels när vi håller på att skissa på något nytt. Och vissa kunder pratar vi med redan i designstadiet om hur de tycker och tänker om olika idéer i produkten. Och sen får vi såklart också feedback generellt som inte vi direkt efterfrågar utan önskemål, tankar, saker som inte funkar eller vad som helst. Och då brukar vi, till en början brukar vi ofta, beroende på vilken del av produkten vi jobbar med, så brukar vi försöka bestämma oss för att göra en riktigt bra lösning för en eller två specifika kunder. Nu är det lite för många kunder för att kunna jobba så inriktat, men det vi ofta brukar försöka göra är att om vi får feedback från något håll så försöker vi ofta köra den med andra kunder också, som vi vet jobbar på ett liknande sätt eller tänker lite samma banor och ser vad deras reaktioner är. På så sätt får vi dels en bekräftelse på om det är problem som fler upplever eller om det är någonting unikt för den specifika kunden. Men också får vi ofta andra bra idéer kopplat till samma sak. Så att vi brukar försöka undvika att bara ta feedback och försöka lägga in den i backloggen och försöka åtgärda så fort som möjligt, utan försöker ofta att fånga upp, finns det något mer vi kan göra för att förstärka det här som gör det ännu bättre även för den kunden som den inte direkt hade tänkt på. Ibland funkar det toppen, ibland blir det inte lika bra för att de känner att vi ville bara ha det på det sättet. Men på så sätt kan man också hjälpa kunderna sinsemellan att använda produkten på ett bättre sätt och få ut mer av den. Jag tycker ofta det funkar bra. Sen finns det ofta önskemål som vi bara rakt av tycker är bra och rimliga. Och kommer för produkter framåt och kanske dessutom inte särskilt jobbigt att göra. Och då åtgärder vi dem bara så fort vi kan.
Kan ni testa hur er tjänst ska funka? Alltså kan ni testa features? Kan ni testa om ni ens ska bygga någonting? Har ni på något sätt, något sätt att ta reda på, borde ni ens bygga det här?
Vi brukar ofta testa redan i skissstadiet med våra kunder. Försöka samla feedback på det sättet.
Hur gör ni då?
Ja, men det kan vara att jag visar mina Figma-filer i kunder över video. Och försöker fånga reaktionerna på det och bolla dem på det sättet. Så det försöker vi ofta göra. Vi gör inte med alla kunder, vi gör inte på att strukturerat sätt där de, när vi skickar ut och de får, vi har inte liksom klickbara prototyper som de får testa och sånt där, men jag tycker ofta att det är ett bra sätt i ett tidigt skede att bolla saker med och då vet man ofta vilket bolag jag börjar prata med det här om, för att den personen på det bolaget vi har pratat om det förut eller vi har bollat de frågeställningarna och jag tycker det är ett superbra sätt för våra kunder. Kan deras processer 10 gånger bättre än vad vi kan dem?
Vad är deras reaktion på att du frågar, hej, kan jag få visa någonting?
Ja, men med våra tidiga kunder som vi har jobbat länge med så bygger man ofta upp en relation som jag absolut känner mig bekväm med att göra den. Ställa den typen av frågor. Vi är ett ungt bolag, vi vi hymlar aldrig med att vår produkt inte är färdig och att den är att allt finns. Vi snarare tvärtom. Att många av våra kunder är vana vid att produkten utvecklas varje vecka. Och då tycker de nog, det får stå för dem, men de får såklart vara med och påverka då och säkerställa att det är något som funkar bra för dem. Och jag tror många kunder har tyckt att det har varit ganska kul att ha den typen av diskussioner också.
Så du sa det att det hjälper kunderna att komma in i produkten. Hur lätt är det för en kund att börja testa er tjänst? Vad måste man göra för att kunna börja testa? Måste man jobba med er? Alltså, måste man träffa någon typ av säljare eller någon typ av tekniker hos er som hjälper till att sätta upp det här? Eller kan man liksom bara plugga in?
Man kan inte bara signa upp och starta egentligen. Inte i dagsläget. Det kan man nog göra om något år kanske. Men vi behöver rätt mycket data inom vår tjänst som man behöver sätta upp för att komma igång. Så normalt hur det funkar är att en kund bestämmer sig för att testa vår produkt. Då, när de har gjort det, så måste vi få access till deras data. Och då behöver vi sätta upp integrationer mot till exempel e-handelssystemet för att hämta försäljningsstatistik i realtid och lagerdata. Så vi behöver veta hur mycket lager av respektive artikel de har. Den här datan är ingenting som vi bara kan gå och hämta, utan då måste de ge oss access via en token eller API-nyckel. Och när det är gjort så kan vi ofta koppla på ganska snabbt. Mot många system har vi redan en befintlig integration, och då kan vi återanvända den integrationen och använda det nyckel för att hämta in all data. Men ofta är det lite tweaks eller konfiguration man behöver göra i integrationen för att passa den kunden. Så det brukar ta en eller ett par veckor att synka in det så att dataflödet funkar på rätt sätt. Och då kan de komma igång och prova. Och då brukar vi ha onboarding-möten med de kunderna där vi går igenom produkten och informerar hur det funkar, hur man borde använda bäst och så vidare. Och sen kan de komma igång.
Oj, att han berättar att ta en vecka till ett par veckor och sätta upp en ny kund, det låter ganska risky.
Jag tänkte också att det tar så lång tid för en kund att börja. Från att de har bestämt sig, från att de faktiskt får komma in och börja testa. Så då frågade jag honom om de har product market fit. Låt oss höra om
det. Ja, det vill jag höra.
Det är en väldigt bra fråga. Och jag vet inte hur man definierar product market fit, även om du har någon strålande definition på det. Men jag tycker att åtminstone att vi kommer närmare och närmare. Vi känner att vi löser ett extremt relevant problem som blir mer och mer top of mind för våra kunder på ett minst lika bra sätt som våra naturliga konkurrenter. Sen för att få det här riktiga svunget av ett product market fit så har vi nog rätt mycket kvar att göra. Men det känns som vägen dit är ganska tydlig. Jag skulle nog inte kalla det product market fit. Jag skulle fortfarande säga att vi inte riktigt nått dit. Men det känns som att vägen dit är ganska tydlig för oss. Vi behöver lägga mer tid på det, på produkten och vår go-to-market. Men vi har en rätt bra idé om hur vi ska nå dit.
Hur ska ni nå dit då?
Nej, men det handlar om dels det vi pratade om tidigare, om hur kommer kunderna igång med vår produkt. Det handlar dels om enkelheten och UX:en i produkten. Själva produkten, att göra det ännu enklare för en kund att själv komma igång och förstå vad de ska göra och tillsammans med det förkorta time to value i vår produkt. Så här, hur lång tid från att du kopplat på med den tills att du kan göra reella besparingar i dess tid, men också i ditt varulager och öka din försäljning för att du undviker stockouts och så vidare.
Vad tror du att det behöver vara time to value för att det ska vara liksom, det här är överträffa mina förväntningar?
Ja, rent konkret tid vet jag inte, men jag vill att vi ska komma till en punkt att första gången kunden börjar använda vårt verktyg så ska de känna att det finns tydliga, konkreta rekommendationer och saker de kan göra med den informationen som ett ger ett direkt värde, två är saker som de inte känner till redan idag. jag tror att vi har informationen. Jag tror att vi vet vad de rekommendationerna är. Vi måste bara hjälpa våra användare på ett ännu enklare sätt att hitta dit och se det, och därefter göra det ännu enklare att ta det steget och att genomföra de sakerna. För som vi pratade om tidigare, våra användare har ofta tusentals artiklar. Och det gäller att det de ska göra är tillräckligt rent konkret, praktiskt genomförbart på ett smidigt sätt. Så här, var tar informationen vägen? När du identifierat vad du ska göra? Hur passar den informationen till ett annat system där du faktiskt tar de actions som du behöver göra? Det kan vara till exempel att vi har prognoser på alla produkter kontinuerligt, och där vi kan se att till exempel en produkt rör sig inte alls lika snabbt som den borde. Om det fortsätter i den här takten, givet säsonaliteten och en produkt brukar röra sig över tid, så ser det ut just nu som att du kommer sitta med ett överlager på den här produkten när säsongen är slut. Du kommer sitta med 1000 badbyxor kvar när sommaren är över, givet hur det ser ut just nu. Och då finns det ju många actions du kan ta. Du kan promota den här produkten i ett nyhetsbrev. Du kan sänka priset. Du kan pusha den hårdare i Google Ads eller vad som helst. Men då gäller det att identifiera det och förstå vad du ska göra, men också göra det, genomföra det. Och det tycker jag är ett intressant ämne, att hur man synkroniserar med andra system för att göra det väldigt enkelt att ta de actions. Så där tror jag det finns inget slut på hur mycket man kan göra inom det för att bygga ihop operativsystemet, så att säga. Så hur kan vi passa den informationen till Google Shopping-feeden, eller passa den informationen till prissättningen på sajt eller liknande. Så att man verkligen utifrån oss kan ta de actions man behöver för att styra sina lagernivåer. Och ett annat sätt är, om man vänder på det, att de här badbyxorna kommer ta slut mitt i sommarsäsongen. Ja, men Då finns det enorma besparingar på att göra på att inte trycka dem för hårt i Google Ads och lägga massa pengar på produkter som ändå hade sålt slut innan du vill. För det tar 4 månader att producera nya. Mm. Och det är en extremt tydlig kostnadsbesparing du kan göra genom att inte pusha de produkterna för hårt och istället ta hem marginalen på dem. Men då gäller att den informationen på ett bra sätt kan flöda från supply chain eller vilka som sitter och jobbar med det här till marknadsavdelningen, så att de enkelt kan ta de action som de behöver för att göra den besparingen.
Precis, och sen att få in den feedbacken igen och kunna på något sätt säga att så här, ja, vad bra att du gjorde det på grund av den här insikten, så gjorde du det och då nådde
Exakt.
Du
Exakt, och då kan vi bli väldigt mycket mer konkreta med vilka värden vi skapar och göra dem synbara genom organisationen och så att användarna verkligen känner att det finns en snabb ROI i produkten. Och där kommer nog mycket av vår produktutvecklingsfokus ligga.
Joni, vad tänker du när du hör oss prata?
Vad ska jag börja? Jag tänker, han pratar egentligen här om ett väldigt stort bett om vad han tror att verktyget ska kunna göra i framtiden.
Vad är bettet?
Bettet är att han tänker sig addera en hel drös med features, att koppla med den till andra verktyg där man kan ta action på den här datan. Typ pusha annonser, sänka priset, skicka nyhetsbrev. Och så säger han att produktutvecklingen kommer ligga i fokus där. Alltså, varför är det ett bett? Jo, för att här tar han liksom in, han breddar ju kärnan av verktyget till en helt ny användargrupp i liksom kundorganisationen. Så från att du har någon som analyserar sälj och inköp, så handlar det om att involvera någon på marknadssidan som liksom är ansvarig för den här kommunikationen, att ta action. Jag fattar att man vill ta action, men det är ett extremt stort bett, och att börja bygga produkten för de här olika personerna. Alltså, stort bett, hög risk, om han lyckas, eller om de lyckas, hög vinst, men ja, det ska bli spännande att följa deras utveckling. Vad tror du?
Jag tänker att de kommer behöva jobba ännu mer med att ta reda på vad de ska göra och om de ska göra det för vem. Att de kommer behöva fler roller, fler kompetenser egentligen för att kunna göra den här produktutvecklingen. Att de behöver de behöver jobba mycket mer tätare med marknadsförare. Hur jobbar de? Vad behöver de? Vilka cykler har de egentligen?
Ja, alltså det är en helt annan. För jag tänker mig att här, deras kärnan i produkten som de bygger nu, den bygger de jättemycket på sin egen erfarenhet och expertis inom ett visst område. Att gå utanför det, precis som du säger, då måste de lära sig massa saker. Alltså, när vi träffar, när vi ger råd till företag som vi jobbar med och vi ser en sån här sak, då börjar ju vi gräva väldigt mycket i så här, alltså, är den här enorma risken och allt vad det här kommer med att bredda sig så här mycket, hur sannolikt är det? Eller vi brukar väl ge rekommendationen mer att double down där ni är experter. Se till att ni har en riktig product market fit, en fantastisk onboarding. Att kunderna stannar kvar hos er. Utveckla och liksom bygg er en business så att den är superstark i den smala produkten, i det liksom, relativt smala erbjudandet. Håll er där, det skulle jag säga.
För det de har just nu är ju jättebra information och kunskap om vad just den målgruppen de har jobbat mot idag behöver. Så då ska de ju liksom använda sig av den informationen, den kunskapen för att göra ännu bättre produkter för dem. Det blir liksom ännu en eget arbete. Precis det de har gjort i 2 år, fast för en helt annan målgrupp. Då måste de liksom lära känna dem och bli bättre på att kunna dem.
Ja, de får också en hel drös nya konkurrenter. Alltså, för de är ju inne på MarTech då. Alltså, du har ju sett den här kartan år för år, liksom alla.
Ja. Liksom. En mosaik av olika loggor.
Det känns väldigt risky. Så ska vi skicka med en analytics att stort bett, mycket research, lära känna.
Ja, och research i form av, alltså den researchen som vi pratar om, det är snarare inte desktop research, utan ut med saker, prata med kunderna, möt målgruppen där de är och ta reda på vad de behöver. Vad är det som de saknar och vad är det som gör ont hos dem?
Men typ sitt i de här organisationerna och känna av silosarna som finns mellan inköp och marknad och produkt. Och lär känna hur de här marknadspersonerna jobbar med sin MarTech-stack. Var finns platsen för dem där? Ja.
Det är vårt råd.
Det är vårt råd.
Och vi tycker det ska bli jättekul att se hur det blir.
Ja.
Ja, och i slutet så vill jag höra med honom, vad har han lärt sig efter att ha byggt produkt i 2 år? Och det delade han med sig av.
En sån här ganska konkret grej är att jag tror att vi skulle ha tagit mer UX-UI-hjälp i ett tidigt skede. Under det senaste året har vi tagit in UX-UI på frilans och det har varit toppen och vi har lärt oss supermycket av det. Men det är väldigt mycket sån här konkreta, enkla saker som vi skulle kunna gjort bättre från början. Att ha ett tydligt designsystem och att vara konsekventa hur vi använder vissa olika typer av komponenter till exempel som inte särskilt komplicerat, men jag tror att det hade underlättat dels för våra användare att känna igen sig mer, men också vår tekniska utveckling. Att om det finns ett tydligt standardiserat sätt att jobba och tydligt standardiserade komponenter att jobba med, så hade det hade varit bättre att ha haft det spikat från början. Och även i det designarbetet vi gör så hade det gått snabbare och enklare att ändra saker och ha mer standardiserade saker över hela lösningen och så vidare.
Superbra lärdom. Ja. Det låter lite självklart, men när man står där och måste välja, då kanske man, vi kör lite själv.
Precis, så det är alltid en kostnadsfråga också. Att vi har ingen UX-UI anställd och då blir det alltid, det är en kostnad som man kan undvika, men det betyder inte att det är rätt att undvika den. Jag tror att vi hade sparat mer på att faktiskt ta den kostnaden och så hade vi kunnat gå snabbare framåt i den tekniska utvecklingen snarare än att göra om senare vissa saker.
Så, super, super.
Dum snål bara var jag.
Ja, super. Så, hindsight is 2020. Det här var ju också ett sätt att göra intervjuer på.
Ja, men jag tyckte det var roligt.
Det var jättekul. Det var jättekul att få med dig ändå, fast du inte var med i intervjun.
Ja.
Och kul att få höra vad du tänker. Till alla lyssnare, om ni tycker om podden så får ni jättegärna ge oss en rating. 5 stjärnor eller liknande. man kan ge det i Spotify nu och i Apple Podcast eller vilken app ni nu väljer. Ge oss en rating, dela mer av podden, skicka den till en kollega som ni tycker det här borde de höra. Gör det. Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor om hur du och ditt team kan komma igång med att jobba datadrivet så kan du höra av dig till oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaja. Eller gå in på Skilla Studio. SCILLA.studio